Ja, jag ser rätt tråkig ut enligt min egen uppfattning. Jag är lång i ansiktet och lång om benen och jag har varit rätt skranglig genom åren. Lite lätt fräknig, råttfärgat hår, ljusblå ögon. Fräknig. Inte mycket utseende. Lite sned i munnen också.
Nu när vi pratar här så har du precis fått ögonvårdspriset för 2004. Du har fått många pris förut. Hur rankar du det här?
Det är det enda priset jag har fått för att jag har försökt föra ut forskningsinformation till synskadade och synskadeorganisationer. Så det är ett av de priser som jag faktiskt skattar högst. Det är väldigt värdefullt att få det här erkännandet. De andra har varit för mina mera rent akademiska prestationer och det är naturligtvis roligt det också. Men det här går i en klass för sig. Det har varit mitt mål att göra väl ifrån mig för att hjälpa patienterna och det kan man göra på två sätt. Det ena är att se till att kunskaperna om hur exempelvis näthinnan fungerar för all del andra delar i ögat också, men för min del har huvudsakligen rört sig om näthinnan. Bra kunskap om hur den fungerar och hur den fungerar när den inte fungerar, varför det är fel på det. Men sen är det lika viktigt att man för ut informationen om det här. Leif Eriksson var först i Amerika, men han kan inte sägas ha upptäckt Amerika därför han förde inte ut informationen till resten av världen om det. Det är väldigt viktigt att man talar om för resten av världen vad det är man sysslar med. Och det har varit min ambition att också de synskadade ska få reda på vad den vetenskapliga världen sysslar med.
En som träffat dig säger att en del forskare ser patienterna som ett nödvändigt ont som stör forskningen, men inte Bernt, han är öppen och tar sig tid att förklara. Hur kommer det sig att du är annorlunda?
Jag tror inte jag är annorlunda. De flesta kollegor jag har tycker om patienter och tycker det är roligt att träffa patienter och det tycker jag också. Det är klart att patienter är besvärliga ibland, det ingår i bilden. Men det är ju mitt yrke att ta hand om det också. Men det, för det mesta är det ju roligt att ha med patienter att göra.
Samma person sa att alla dina medarbetare på Retinacentret i Lund är likadana. Han trodde att det var du som hade inspirerat dem till att vara öppna och ta sig tid och förklara. Hur ser du på balanserna mellan forskningen då, som kan vara väldigt teoretisk till sin natur och rikta sig mot kanske då främst andra forskare och den praktiska kliniska verksamheten där på sjukhuset med patienter och så?
Ja, båda typerna behöver varandra. Den ena typen befruktar den andra och vice versa. Man kan inte vara bra grundforskare om man inte har ett mål i sikte på ena eller andra viset. Och det enklaste av de målen är att, för en medicinare i alla fall, är att försöka förbättra livsvillkoren för patienter. Men man kan inte göra det enbart genom att sitta och tala med patienter. Man måste arbeta med försöksdjur eller med bakterier eller med gener eller något åt det hållet för att kunna komma vidare med patienterna. Så man hittar problemen i kliniken och så går man tillbaka till laboratoriet och så gör man försök på ena eller andra viset. Det kallas numera för translationell forskning. Och i högsta mode, jag har alltid sysslat med det och det är inte jag som hittar på den idén heller. Men numera trycker man extra på det.
Du har sagt att det är viktigt med hopp. Att förmedla hopp tror jag det var, i patientkontakterna.
Ja.
Vad menar du då?
Ja, ett bra sätt att inte få någonting gjort det är att inte göra någonting. Och har man inget hopp så gör man ingenting och då blir det ingenting gjort. Så det gäller att se till att man tror att man kan göra någonting. Då blir det allmänhet någonting gjort också.
Vi talar om patienterna då, att de ska tro på att de kan göra saker.
Nej, inte patienterna, men de ska tro att jag kan göra någonting och de kan ställa krav på mig. Kom och gör någonting åt mig, jag behöver det. Och det är bland patienterna lite dåliga på att göra. I utlandet är de oftast bättre på det. I Sverige tycker jag att patienterna är för snälla helt enkelt. Det är bra om patienterna kommer och säger att nu är jag förbannad, nu ska du göra någonting fast du inte vill det. Vi ska höra mer av sånt tycker jag.
Vad ska man som patient göra då om läkaren är vrång?
Det är bara att komma tillbaka. Envishet hjälper. Möjligen ska man byta doktor.
Du har varit läkaren i över 40 år. Vad är skillnaden inom ögonområdet? mot då?
Och det är dramatiska skillnader som har hänt. Det är mycket roligt i många utvecklingar som vi har sett. Gråstarrsoperationen är ju den största alla kategorier, men man behöver heller inte till exempel vara ängslig för att bli blind för att man har fått sockersjuka. Det blir man inte nödvändigtvis längre som det var förr i världen. När jag började så var sockersjuka, det var lika med blindhet om 10 år. Det är det inte längre. Och det regnbågshinneinflammationer, det är som snuva numera för ögondoktor, nästan, inte riktigt, men nästan. Det är ingenting som ger blindhet längre. Det var det för 50 år sedan. Och jag kommer att tänka på syncentralerna, som jag är glad över att kunna säga att det var faktiskt en konferens i Lund 1975 ungefär, eller 74, som startade det i Sverige. Bengt Lindqvist och några till drog igång det där. Och det har varit en väldigt betydelsefull utveckling för de synskadade också.
Om vi backar till länge sedan, du är 67 nu, och till när du var liten, vad ville dina föräldrar att det skulle bli?
Ja, de ville ingenting uttalat, men jag har en ärftlig belastning. Och det gick av bara farten att bli doktor. Min far var doktor och min farfar var doktor och ett antal farbröder var doktor. Så det gick av bara farten. Min fru är läkare också, mina barn är läkare också, 2 av de 4. Så det sitter någonstans i generna. Sociala gener kanske.
Om du fick chansen att välja om så här nu i slutet av din karriär, vad skulle du göra annorlunda då?
Jag skulle nog försöka tillbringa mera tid med mina barn. Men jag skulle inte ändra på någonting i vägval eller någonting annat.
Hur stor del av ditt liv har arbetet tagit egentligen?
Jag förde faktiskt bok en gång i världen av vi hade personalproblem så vi skulle stämpla på laboratoriet där jag jobbade. Och då stämplade jag också. Och då var jag uppe när det var som värst, så var jag väl uppe i sådär lite, det svängde runt 70 timmar i veckan arbetstid. Och så jobbade jag hemma lite grann också därutöver, så det var rätt mycket ett tag.
Var det värt det?
Ungarna tycker inte det.
Men du har ju nått vissa framgångar, då, bland annat skapat Wallenberg Retina Centrum i Lund som rankas bland de främsta i världen. Kan du berätta kort vad ni sysslar med där?
Vi sysslar med att förstå hur näthinnan fungerar och vad det är som är galet när den inte vill fungera som man önskar sig och hur man ska kunna förhindra det och till och med kanske reparera den. Det enklaste tanken är som den vanliga bilmekanikertanken, att om inte kylaren fungerar så byter man ut kylaren på bilen. Och om inte näthinnan fungerar så kanske vi kan byta ut den. Och det har vi kommit en bit på vägen med. Men vi försöker också att gå i andra spår och förhindra att den kommer så långt så att den behöver bytas. Och på försöksdjur har vi nått en hel del framgångar som du säger. Vi är inte färdiga att gå till människa riktigt än.
Nej, då måste jag naturligtvis fråga. Hittills har det inte funnits någon bra behandling för näthinnedegeneration som drabbar ungefär 1 på 3 000 människor. Så när får vi se en sån då?
Om jag det visste, det vågar jag inte lova någonting om. Men jag har en gång sagt ett årtal och det var fel. Så det säger jag inte en gång till.
Vilket årtal var det?
Ja, det var ett tag sedan.
Men blir det någon bot någon gång, tror du?
Ja, det tror jag. Jag är alldeles säker på att den kommer en bot, men jag vågar inte säga nej. Jag har bränt fingrarna på sådana uttalanden några gånger, så jag aktar mig för att bränna fingrarna en gång till. Bränt barn skyr elden.
Du är 67 nu och ska gå i pension. Du slutar få lön i alla fall från din arbetsgivare. Vad ska du göra nu?
Jag behöver inte sluta jobba och väl är det. Jag ska göra mer av samma sak fast mindre.
Vi ska fortsätta forska.
Ja, ska jag.
Fast utan lön.
Utan press framförallt, utan stressen att behöva finansiera ett laboratorium. Det är rätt arbetsamt att skrapa ihop pengar så man kan driva ett laboratorium på den nivå vi vill driva det på. Det tar mycket tid.
Nu slipper du det och kan ägna åt forskning istället.
Ja, och mina barn, eller barnbarn får det väl bli nu mera lite grann. Och lite hobbyverksamhet också kanske.
Ja, jag har sett på internet att du är med i föreningen Lundarallarna som bygger modelljärnvägar. Har du något byggprojekt nu som kan få mera tid?
Oh ja, det ska det ha också. Vi har just rivit anläggningen och håller på att bygga en ny. Så det ska få ta lite mer tid.
Hur ser projektet ut? Vad ska det bli?
Ja, det ska bli en H0-anläggning med hus och landskap. Och så ska det väl bli lite lok och lite vagnar till det också.